Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam och idag har vi äran att välkomna Saskia Pantel till podden. Född i Woodstock, New York, men uppvuxen i natursköna Dalarna och numera boende i Israel där vi träffar henne. Saskia har hamnat i blickfånget som en av tre judar Säpo varnat för befinner sig på en iransk dödslista. Men först vill jag säga att ditt stöd har varit ovärderligt. Tack vare dig är jag här i Israel och får chansen att föra samtal som detta. Om du lyssnar och önskar att se oss finns vi också på YouTube. Nu dyker vi in i Saskias berättelse där aktivism är ett familjearv och personlig säkerhet ett samtida dilemma. Välkommen. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Saskia Pantel.
Tack så mycket. Thank you for having me.
Ja, det är ett sant nöje. Det är ju jag som gör intrång i ditt liv här i Israel, så att säga.
it's a pleasure. Det vad ska man säga? Nu blir det engelska här.
Ja.
Jag tror att det är viktigt att prata om såna här saker. Så att det verkligen, jag är tacksam för att du gör sånt här och det behövs mer sånt här i Sverige.
Det kan du lugnt påstå, kan jag säga. Men får man bara för mina poddlyssnare skull fråga, så vem är du?
Jag är egentligen, känns som att I'm just a girl from Dalarna. And Woodstock, New York. Vilket kanske inte den vanligaste kombinationen. Men det tillhör lite av vem jag är, för att jag känner att om man växer upp med värderingar från att komma från Woodstock och always question authority, så när jag växte upp i Sverige var det väldigt svårt då att bara acceptera att men, är du jude ska du hålla det tyst och hålla det för dig själv. Och jag växte upp med den rädslan tills det kom en punkt där jag kände att jag måste göra någonting, jag måste säga någonting. Och på min pappas sida då så är jag fjärde generation aktivist. Så att jag identifierar mig som aktivist och brinner för sionism och för rättigheter. Och jag tror väldigt starkt på att man måste arbeta på att påverka det man kan påverka. Och vad kan jag påverka? Jag kan inte hjälpa hela världen. Men jag kan påverka det vad jag vet. Och det är hur jag växte upp i Sverige och hur jag kände att jag tystade ner vem jag var. Och spolar fram väldigt många år, så kom det till att jag fick så mycket hot att jag kände mig inte bekväm att bo kvar i Sverige. Och till slut så kom det ett sånt extremt hot, vilket är också how we hamnar här, att vi sitter och pratar. Och det är ju det att Sverige släppte in 2 stycken iranska agenter som var på mission då att mörda mig och 2 andra svenska judar. Och det känner jag är, hur kan det vara liksom att om man arbetar för att motverka antisemitism Och så är det här resultatet. Och
var det därför du hamnade på Irans dödslista?
Jag tror det, absolut. För mig är det enda sättet som pusslet går ihop. Att, jag menar, vem är jag? Vem är jag om de inte ser mig som liksom, the Zionist activist? Det finns ju ingen anledning till varför Iran skulle vilja mörda någon från Borlänge. Liksom.
Men vad var det du gjorde i Sverige som du tror i alla fall ledde till att Iran fick upp ögonen för det?
Jag höll i flera manifestationer i Stockholm för Israel och mot antisemitism. Men jag var också väldigt öppen med att, alltså när jag säger att jag kom ut som jude slash zionist. Och jag gillar den analogin väldigt mycket för att känna att man är något som man kanske inte ser på utsidan. Och höra folk prata negativt om det. Det känns som att komma ut lite på det sättet. Och så att jag var väldigt öppen när jag väl då kom ut som judisk en zionist. Och jag fick komma till tals liksom. Jag var bland annat till EU-parlamentet och pratade om antisemitism i Sverige och vad jag har erfarat. Alltså min personliga erfarenhet av att växt upp i Dalarna. Och svenska politiker i EU försökte stoppa mig från att tala.
Får man fråga vilka partier?
Det var på vänsterkanten, nu kommer jag inte ihåg exakt. Det här var några år sedan. Det var, jag tror att det var The Green Party.
Miljöpartiet.
Ja, och jag tror att det var vänster. Jag är lite osäker, jag vill inte helt se, alltså point out those. Men jag vet att det var på vänsterkanten. Vilket jag tog väldigt defense till då. För att jag identifierar mig som väldigt vänster. Again, I'm from Woodstock. Like, and hur kommer det sig att någon som alltså, har sådana värderingar som är väldigt lika mina, men då att de skulle se mig som någon slags så extrem att jag måste tysta. Så jag skulle bara prata om den antisemitism jag har erfarat för att, igen, jag pratar ju om det för att jag har ju hopp och vill ju se en förändring. Om du inte pratar om det, då kommer du ju inte ens kunna börja komma till en förändring. Och där känner jag att Sverige har ju verkligen förlorat det. Det har gått så långt att när du har personer som försöker utbilda och berätta om det som finns. Dels ska tystas och sen att det släpps in människor som sen vill mörda dem.
Du nämnde tidigare att du hade erfarenheter från din uppväxt i Dalarna då av antisemitism. Vad var det för erfarenheter?
Det var ju mest det att, alltså, bear with me here. När vi först flyttade till Sverige så min mamma var pedagog. Och det här var slutet av 80-talet, början på 90-talet. Det var väldigt mycket flyktingar som kom till Sverige då. Och vi hamnade på en flyktingförläggning som var mest, det var väldigt mycket mestadels iranska politiska flyktingar.
Och varifrån hade ni flytt? Eller var...
Vi var ju inte där som flyktingar. Min mamma jobbade där. Så,
ah, okay.
Så att vi hade ju flyttat från USA. Ah. Absolut inte flyktingar från...
från Woodstock, New York.
Ja, ah, precis. Men vi kom då till en plats där vi var på en flyktingförläggning. Jag pratade bara amerikansk engelska. Jag hade inte lärt mig svenska. Jag började lära mig lite persiska för att jag lekte med de iranska flyktingbarnen. Men så hade vi en familjebekant som jobbade inom säkerhet och så då. Och basically ringde och sa liksom, you gotta get out now. Det var en fatwa som Iran hade gett en fatwa. Uppmaning för alla deras män, wherever they are in the world, to kill every American, woman or child. Och jag var då en amerikansk litet barn som bara pratade amerikansk engelska mitt i den här flyktingförläggningen. Och då kände jag att, eller det har jag fått återberättat för mig, men det hotet liksom var ju inte mot mig individuellt, men det var ju ändå ett hot. återigen, varför var det ett hot? Det var för att Sverige hade inte då, 30, mer än 30 år sedan, kapaciteten att distinguish, säger man,
skilja på
vem som var riktig politisk flykting och vem som var en låtsas politisk flykting för att jaga politiska flyktingar på svensk mark. Och under de här över 30 åren så har det ju skett många, många mord mot iranier, mot kurder och så vidare från iranska, alltså IRGC, staten.
Revolutionsgardet.
Precis. Mm. Så det här var vår första stopp då i Sverige, och så flyttade vi sen till Ludvika. Och Ludvika på tidigt 90-tal var inte så lugnt. Det var väldigt mycket skinheads, det var väldigt mycket sån här marches. Och min mamma jobbade ju med invandrare, så att jag såg ju väldigt mycket hat mot invandrare, mot svartskallar, mot allt det här. Det var ju så mycket. Folk gick runt då och hade sån här pin som stod, rör inte min kompis, den här handen liksom. Och det var väldigt mycket tension, kändes det. Och då kände jag, finns inte en, alltså, hur kan man prata om att vara judisk när bara liksom att inte riktigt vara svensk var ett problem. Så att vi höll det väldigt tyst. Men ändå så, när jag kanske var 12-13, kom det ut på något sätt. Att någon visste var min familj kom ifrån egentligen och så. Och då var jag jagad hem från skolan. Med folk, barnen kastade både stenar och is och liksom hejlade Hitler och så.
Och var det här svenska barn då? Eller?
Ja. Det tog hans om från skolan väl, för att vi hade, min mamma kände någon, alltså den gammal kompis där som jobbade, som tog tag i, så att jag kände, vi kände oss bekväma att prata om det. Men hela det här liksom att alltid vara tyst. Och jag var 16 år när 9/11 skedde, och det är min hemstad. Min familj har bott, jag är fjärde generationen född i New York. Så att det var liksom en attack mot mig, kände jag. Och efter det så var reaktionen väldigt mycket då att bli väldigt mycket anti-USA, anti-Israel, anti-sionism. Och som tonåring kände jag att mina barndomsvänner gick runt med Palestina sjalar, och antingen var det med i SSU eller så var det med i Ung Vänster. Det var inget annat. Jag kände ingen annan som inte var Ung Vänster eller SSU. Men jag kände att jag kunde inte gå med där, för att min familj, före de kom till USA, var de, kom de från Jerusalem, från Israel. Och här berättar de en helt annan historia där de raderar vart min familj kommer ifrån, vem jag är. Så att det var väldigt obehagligt. Och jag tyckte att jag hade så mycket motgång bara för att vara amerikan. Mm. För att folk ifrågasatte, om du är amerikan, då kanske du gillar Israel, då kanske du gillar sionism och så här. Men det är ju vem jag var.
För du är ju amerikan och gillar Israel och sionism. Nu bor du ju här.
Ja, ja, absolut.
Mm. Hur länge sedan var du flyttade hit?
Jag flyttade hit första gången 2014. Och jag flyttade hit före kriget 2014. Och jag var här hela kriget. Och efter det kände jag att jag är säkrare i Sverige i ett skyddsrum. Med där hela huset.
Men du menar här?
Här, precis. Ja. Jag är säkrare här i ett skyddsrum än där jag skulle vara i Sverige. Så efter det bestämde jag mig för att göra alia och bli emigrerad då till Israel. Men jag var ju väldigt aktiv då med att arbeta mot antisemitism, just på grund av att antisemitism blev så, det gick upp 400% på en månad den sommaren. Mm. Så att jag återvände till Sverige för att jobba mer med det liksom, och det är här jag då blev en target, en måltavla eventually. Men jag flyttade tillbaka till Israel 2020 under pandemin. Så att jag har bott här senaste 3,5 år sedan.
Och hur fick du reda på att du var en måltavla för Iran?
Ja, jag var på väg till Jerusalem för Erev Rosh Hashanah, och på ett samtal där de basically säger att de ringer från säkerhetspolisen i Sverige och de ska behöva prata med mig. Och jag trodde det var ett skämt att jag skulle vara... Jag trodde inte ens att det var säkerhetspolisen som ringde. Det kändes så overkligt. Ska de ringa mig i Israel på min telefon på Erev Rosh Hashanah? Doesn't make sense.
Och Erev Rosh Hashanah för dig som lyssnar är alltså nyårsafton för judar.
Precis. Så berättade de då att jag och två andra var måltavla för något som heter terroriststämpling. Och jag visste inte riktigt vad det var för någonting. Och de sa, ja, vi behöver prata med dig så att vi kan förstå mer varför du är en måltavla. Vi behöver att du kommer till Sverige. Och så, are you kidding me? Mitt liv är i fara i Sverige. Jag är på den säkraste platsen jag kan vara som jude, vilket är i Israel. Och jag är en måltavla för att jag är Jewish Zionist i Sverige. Så att det är lite, alltså, om man vet vad sionism är, så är det lite ironiskt att, jag menar, hela tanken på att vi behöver ha en plats där vi inte kan bli targeted för att vara judar. Alltså för att man pratar om det, blir targeted specifically just for being Jewish, alltså för att vara judisk. Så att så det finns inte en chans att jag kommer till Sverige. Ni får komma hit om ni vill prata med mig. Men det lyckades de inte göra. Det är för mycket byråkrati och så, tror jag, för att ha ett officiellt förhör i ett annat land. Det blir en helt annan grej. Men vi fick en advokat, vi tre, och vi höll ju kontakten, vi pratade väldigt mycket med varandra.
Och när du säger vi tre, då menar du de tre som har blivit då utsedda till måltavlor av Iran?
Precis. Så det var jag och Aaron Verstendig och så en tredje person. Och,
som ingen verkar vilja säga vem det är.
Nej, det är den personens story och det är upp till den. Men jag fick ju veta lite mer av från dem då som träffades med säkerhetspolisen i person. Och sen fick jag ju uppdateringar om att ja, de här personerna, de här två agenterna ska bli deporterade, frisläppta och deporterade till Iran.
Mm-hmm.
Och jag kände som, that's it. Okej, hur vet jag att jag är säker? Och då fick jag ju då beskedet att svenska säkerhetspolisen tyckte att hotet var undanröjt. Och jag kände inte riktigt att men det kan inte riktigt stämma. Jag menar, vilka var de här två personerna? Vem jobbade de med? Återigen, på grund av min bakgrund att jag har varit väldigt involverad. Jag har ju sett vad som har hänt iranier i Sverige de senaste 30 åren. Så jag menar, if you get rid of one, somebody else comes to replace it. Det är inte så långsökt att det skulle hända. Så att jag hade mycket tankar kring det. Och så kändes det som att okej, det här var lite bortglömt och... Så, men jag känner mig bortglömd också, för att jag är ju svensk medborgare. Liksom, och...
Du är fortfarande svensk medborgare?
Ja, det är
jag. Och israel?
Ja, och amerikan.
Och amerikan, ja. De tre gyllene passen.
Ja, jag är född i amerikan. Jag är född där, jag har en svensk mamma, flyttade till Sverige, gått i skola i Sverige och allt. Och sen emigrerade jag, så att jag... Det är inte som att jag föddes med tre pass. Jag tror inte man får.
Nej, du har jobbat hårt och fått dem.
Ja, precis. Hur som helst så... det var inte förrän när allt det här kom ut från Sveriges Radios reportage som...
Och i Sveriges Radio så sa de väl först inte vilka det gällde, utan...
Nej, det gjorde de inte.
Och när var det? När kom det ut?
Det här var början av februari, kanske en vecka in i februari 2024. Och det här hände då way back i 2021. De här två personerna hade blivit arresterade i april 2021. Och vi blev meddelade i september 2021. Så att vi har ju, de här personerna är ju suttit häktade. Och vi visste inte om att vi var måltavlor. Jag hade hört den här nyheten liksom, att de pratade om att ett par som hade blivit arresterade, terrorstämpling. Men i nyheten som kom ut i april 2021 pratade de inte att det var judar, svenska judar, svenska medborgare som var måltavla. Hur som en long story short, så kom den här reportaget ut på Sveriges Radio. Och de hade gått in och verkligen grävt väldigt mycket och sett kopplingen till iranska ambassaden. Och det här är någonting som jag inte kände till tidigare alls, utan det var först när jag tog del av deras granskning som jag började förstå lite mer, säger man, tidslinjen, tidsaxeln på det här. För det fanns två personer på den iranska ambassaden i Stockholm som hade hjälpt de här två agenterna. Och de här två agenterna hade aktiverats i slutet av 2020, början av 2021, när jag inte ens var i Sverige. Så att mina tankar är hela tiden gått att varför skulle de börja target mig när jag inte ens bor i Sverige eller är aktiv? Jag har inte haft en manifestation i Sverige sedan 2019.
Nej, men det är det jag försöker förstå.
Ja, så att jag tror att de har ju fått mitt namn eller fått directions av vad att gå till från ambassaden, iranska ambassaden i Stockholm. Och då blir det en helt annan grej. För att då är det ju en ambassad som driver espionage på svensk mark mot svenska medborgare. Och det här är någonting som iranier i Sverige har känt till i många, många år. Och verkligen tvekar för att gå till ambassaden i Stockholm. Så att det här är någonting Sverige verkligen bör ha markerat mycket, mycket starkare än borde ha gjort det för många år sedan.
Vad tycker du de borde gjort? Stängt ner
absolut.
Ambassaden?
Bryt diplomatiska
förbindelser,
absolut. Speciellt om man går tillbaka till de åren. Svenska regeringen som identifierades som första feministiska regeringen. Och vad sker i Iran just nu? Vad är kvinnors rättigheter i Iran? Det här är ju någonting som, om du är en feministisk regering, det ska du ju arbeta stenhårt för. Kvinnors rättigheter, absolut. Så varför ha en ambassad som du vet har dels mördat personer på svensk mark, iranska, alltså exil-iranier, political refugees. Vi är fortfarande svenska medborgare. Om du ger någon uppehållstillstånd, om du ger någon medborgarskap, så har du som stat skyldighet att ge skydd för medborgare, oavsett om du är född i Sverige. Om du är född i Sverige, om du är född i Iran, eller om du är född i USA, eller om du är född i Israel, det spelar ingen roll. Är du svensk medborgare, ska du ju skyddas. Och där känner jag att de har inte tagit det, de har inte hållit sin del av kontraktet, om man säger så.
Så du kommer inte återvända till Sverige anytime soon? Nu blir det svengelska för oss båda här, men det är... Ja,
det känns ju inte... Alltså, det känns ju inte behagligt överhuvudtaget. Jag har inte så stor tillit på skydd i Sverige. Jag återvände till Sverige med min familj i början på kriget här i Israel.
Menar du senast det här från 7 oktober?
Precis. Och det var ju verkligen från en dag till en annan som startade kriget. Och då var vår dotter 8 månader. Och jag har ju bott i Israel, så att det är inte första gången, det är inte mitt första krig. Det är absolut, alltså, jag faktiskt tappar räkningen, men tyvärr. Men det är en helt annan sak att vara förälder. Och larmen går och du hör hur det, liksom, hela huset skakar. Du vet inte om du smäller ovanifrån eller underifrån. Det är en extremt obehaglig känsla att hålla sitt barn i den stunden. Och då kom det, vi hade larm, jag vet inte hur många gånger per dag, alla timmar på dygnet. Vi har inte ett skyddsrum i vår lägenhet, så att vi bor i ett lägenhetshus och hela huset sprang ner då. Vi använder källaren som skyddsrum.
Och det här är ett lite äldre område, kan man väl säga. Det är lite mer ursprungligt, ser ut ungefär som en av de lägenheterna jag fick bo i som barn när pappa undervisade på universitetet. Men så det är gemensamt skyddsrum i källaren liksom.
Precis. Och det var ett svårt beslut. För att vi försökte vara här och hålla ut. Vi klarade att vara här de första 3 veckorna som var extremt intensiva. Det var före markoffensiven startade och när väl armén hade gått in och började få bort de här avfyrar...
Ramperna.
Ja, precis, ramperna. Så började det minskas eventuellt, eventually, liksom, så småningom började det minskas att de kunde nå hit.
Mm.
Och det är också något viktigt. Många folk inser inte hur litet Israel är. Vi bor flera städer bort från Gaza. Men det är bara, det är 6 mil.
Mm.
Och det, jag menar, hela Israel är nästan som Dalarna i storlek. Så att det är väldigt, väldigt litet. Så att det tog väldigt lång tid innan de här long range rockets stoppades. Vi hade sirens, flyganfallslarm här bara, jag tror de sista var bara några veckor sedan. Men i början var det väldigt, väldigt mycket. Sen har jag liksom avtrappat. Men det var ju efter första 3 veckorna som jag kände att jag vet inte vad jag ska göra. Vi blev erbjudna evakueringsflyg till Sverige för att jag är svensk.
Mm-hmm.
Men,
är det så?
Ja.
Du blev erbjuden evakueringsflyg?
Ja. Sverige, svenska ambassaden, då hade att man kan anmäla sig evakueringsflyg. De hade några stycken. Vi lyckades inte ta oss på något faktiskt, för att det, av olika anledningar, det ena ringde de och sa ja, ni måste vara på flygplatsen om 20 minuter och kunde inte, alltså, även om vi inte ska packa, bara att lämna huset med ett litet barn. Det känns som en, alltså, större resa än det. Och sen var det också, jag bjöd dem oss något, men där fick man inte ha med sig någonting. Alltså, fick man bara handbagage? Hur flyger man med handbagage med ett litet barn? Men det här är liksom, eventually, så vi tog ett eget flyg och kom till Sverige. Och det kändes jättekonstigt att vara i Sverige när det är krig här.
Men mycket skönare, tryggare och lugnare, eftersom det inte finns någon antisemitism i Sverige längre. Och,
ja, eller hur? Med andra ord, vi stannade bara 2 veckor. Det kändes, jag är fortfarande lite inbyggt det här att liksom alltid vara aware,
vaksam, ja.
Vaksam, precis. Och man, det är så sjukt, men det är en stor, ett stort kontrast att vara targeted på individnivå i Sverige, som du är om du är öppen Jewish och har en Star of David eller något sånt, eller att vara här och vi är kollektivt targeted. För att terroristerna i Gaza, de skiljer inte på om du är jude, muslim, kristen, ateist, whatever. De bryr sig inte. De skjuter mot Israel. Och här har vi liksom, vi är folk från alla hörn, men vi är fortfarande alla i samma båt. Liksom. Det är ett kollektivt hot. Vilket också faktiskt, det är Iran är ju bakom Hamas.
Mm.
Och i Sverige är jag hotad av Iran. Så att I'm targeted regardless of
de
where
I go. De följer dig vart du önskar.
Liksom. Känns det, precis. Mm. Så att vi kom tillbaka. Vi var bara i Sverige 2 veckor. Och så kom vi tillbaka hit till allting. Och det beslutet, det är bland de svåraste besluten jag någonsin har behövt ta. För att jag är ju ändå växt upp med att Sverige är demokratisk, liksom öppet frihetsland. Och att ta sin då nästan 9 månader gammal dotter tillbaka till en krigszon för att man inte känner sig säker i Sverige.
Men din man här då, han är israel.
Ja.
Han blev inte inkallad.
Nej, han... det han gjorde, liksom, gjorde under sin lumpen så att säga, och han är lite för gammal för det, så att han är släppt.
Ja, han är friskriven.
Han är friskriven, precis. Så att det var otroligt skönt för mig. Jag vet inte hur jag skulle klara det om han skulle ha blivit inkallad, vilket de flesta av mina vänner, deras män har ju varit inkallade. Och det är svårt. Men liksom, det är ju den styrka i Israel att liksom vi är här tillsammans. Och det är det som...
Och det är en stat som försöker försvara dig.
Precis.
Det är låter stat... som du inte var lika säker på Sverige.
Nej, precis. Och det är... Israel försvarar ju sina medborgare oavsett vem du är. Och det är det jag liksom känner att Sverige har inte gjort. Inte att de avsiktligt inte försvarar alla. That's not what I'm saying. Men det är en skyldighet av en stat att ens medborgare skyddas.
Mm, jag tror det är en och annan svensk som inte känner sig särskilt skyddad de senaste 10 åren. Oavsett om man har Iran efter sig på individbasis så att säga.
Mm.
Men jag blev lite chockad när ditt namn kom ut. Därför att jag tänkte som en Saskia Pantel. Varför vill de döda lilla Saskia? Jättekonstigt.
Mm.
Och sen tänkte jag, Aron Förständig? Nej, men nu måste de ha blandat ihop Aron Förständig med mig.
Ja.
När jag flyger hem ska jag gå förbi iranska ambassaden och förklara för dem att de måste begått någon fel.
Ja, men det är bra. De är också inte så up to date av vart jag bor heller. Det är slöseri liksom.
Ja.
Men nej, men jag tycker att det här bör ju komma upp mer på ytan. För att nu är det ju 3 svenska judar som har been targeted. Men det här är ju återigen, det här är något som iranier har levt med i många, många år. Ska det komma, det handlar inte om judar. Det handlar ju absolut inte om judar. Just nu handlar det om judar för att det här kom ut. Men det handlar ju om att de aktiviteter iranska staten gör i Sverige och att Sverige tillåter det. Det är där jag har ett väldigt, väldigt stort problem. Och jag tror att det här måste pratas mer om. För att, jag menar, nu är jag i Israel. Nu har jag Iran nere i Gaza och i norr vid Hezbollah.
Mm.
Så att Iran är ju absolut inte någon stat som Sverige bör se som en allierad. Det är väldigt olika värderingar, speciellt mänskliga rättigheter, speciellt kvinnors rättigheter. Och Sverige har ett ansvar och de tar inte sitt ansvar, känner jag.
Men du lyssnade på Sveriges Radios granskning av det hela. Vad tyckte du om den då?
Jag tyckte det var intressant. Alltså, jag är en av måltavlorna så att det kändes ju väldigt konstigt att höra allt det här om personer som ville mörda mig. Men återigen, jag känner att någonting mer borde ju ske. Det kom ju också fram från granskningen att man har ju varit, Säpo har ju varit i hälarna på den här diplomaten som var på iranska ambassaden. Men kom så pass nära att han ended his mission och återvände till Iran. Hur vet vi att inte den som ersätter honom har samma mission? Det vet vi inte.
Nej, men det är väl snarare så att man kan förutsätta att den som ersätter honom har liknande uppdrag.
Precis. Och det är där skon klämmer. Den här granskningen av SR, de hade ju också frågat Migrationsverket hur de kan ha tillåtit att de här 2 personerna då som skulle mörda oss fick asyl. Fastän att de hade fått varningar 2 gånger före de fick asyl.
Av?
Anonyma källor hade gett varningar kring mannen av de här 2 personerna. Att han inte alls var afghan, att han var kopplad till det IRGC. Men man hade ignorerat det och ändå gett det här paret asyl. Och sen så hade Sveriges Radio då frågat Migrationsverket liksom, vad lär ni er från det här? Det var en väldigt, väldigt dismissive,
avfärdande
svar om att nu kommer jag inte ihåg exakt ordagrant, men något i stil med att det var ju olyckligt, men det blev ju bra till slut för att de fångades. Men det blev ju inte bra till slut. Den här gången lyckades de stoppa att de inte kom nära att utföra det här dådet. Men det är inte första gången det har hänt på svensk mark mot Iran. De har ju haft över 30 år på sig att lära sig från det här. Så att det är en större fråga än bara det som Sveriges Radio granskade. Och nu när det är öppet och det är ute där, nu är det dags att ta ansvar. Verkligen, dels för Migrationsverket och också från Sverige för att verkligen ta ställning. Ta ställning för kvinnors rättigheter och ta ställning för svenska medborgares rättigheter. Oavsett om de är födda i Iran, USA, Sverige, Israel, det spelar ingen roll. Men bryt diplomatiska förbindelser med Iran. Det är dags att ta ansvar.
Kontaktade Sveriges Radio dig?
Jag kontaktade dem. För att jag hörde den här granskningen och de visste inte om att jag var en av målsägande i det här brottet. Och jag kontaktade dem och skrev bara att jag skulle vilja höra mer för att jag är en av dem. Mm. Och jag fick veta mycket mer på den här granskningen än vad jag fick under de konversationer som var då under...
Med Säpo.
Ja, med Säpo och också med vår advokat som representerade oss då under allt det här. Men det var väldigt begränsat. En annan sak som var väldigt...
Men det är trots allt Säkerhetspolisen. De är inte kända för att skvallra mycket. Och
nej, jag förstår det. Men jag var ju
en av
måltavlen. Så att jag kände att jag borde i alla fall fått veta lite mer om det här. Och jag tror också att just för att jag är ju amerikansk medborgare först, före jag blev svensk. Så att FBI var ju involverad i det här också. De hade tydligen samarbetat och kommit till Sverige. Men de har aldrig pratat med mig. Så att det hade jag aldrig fört samman liksom att...
Men då sköttes ju Sverige ändå bättre än USA.
Ja. Jag vet inte om Sverige försökte skydda mig för att inte prata med det. Jag vet inte riktigt. Jag har ingen aning. Det är liksom... Jag var här nere. Var väl lite utanför och jag kände verkligen att det är ingen som ska prata med mig. Alltså...
Men sen då ringde du Sveriges Radio och...
Jag skrev till dem att jag vill veta mer. Liksom, ja. För att...
Men ville de inte intervjua dig då?
Jo, då intervjuade de. Då pratade vi, hade ett väldigt långt samtal och då ville de intervjua mig och så kom jag ut med att jag är också en av måltavlorna. För mig är det viktigt att det också kommer fram att det här inte handlar om judar. Det här har ju pågått i så många år mot iranier som lever i exil. Och det här råkar ju ha följt det här sen jag flyttade till Sverige för vart jag flyttade när jag flyttade till Sverige. Mm. Så att det är lite av en coincidence. I happen to know this. It's a huge issue. Så att jag ville verkligen lyfta upp det här. För att återigen, det här är ju pågått alldeles för länge.
Ja, det är inte varje dag man talar med någon som varit inblandat i en internationell spionhärva, Saskia. Det är verkligen ovanligt. Tack så jättemycket för att du ställde upp, verkligen.
Mm, tack själv.
Är det någonting mer du tycker att vi borde säga innan jag stänger av inspelningsapparaterna?
Jag tror mer att det är viktigt att folk... ta en liten tankeställare kring just det iranska hotet. Det pågår i svensk mark och det pågår också... Det är de som har tränat Hamas. Det är de som är bakom Hezbollah och på fler platser i världen. Och jag tror att det räcker med att gulla med Iran. Sverige måste verkligen ta ställning och jag skulle så gärna vilja se att istället för att ha antisemitiska... protester och demonstrationer i Sverige vill jag hellre se att folk verkligen går ut och demonstrerar för kvinnors rättigheter i Iran och för att Sverige ska sätta mer press på iranska staten eller bryta förbindelserna, diplomatiska förbindelserna, för att you can enable this kind of behavior. Enough is enough.
Tack så jättemycket, Saskia.
Tack själv.
Tack för att du har tagit del av dekonstruktiv kritik. Från Israel har vi fått inblick i Saskia Pantels liv. Ett särskilt tack till dig som stöttat min resa. Dessa intervjuer är möjliga tack vare ditt bidrag. Du kan bidra genom att bli Patreon på patreon.com/aronflam eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Saskia har gett oss en bild av en fjärde generationens aktivist. rotad i Dalarna men nu hemma i Israel, och en insyn i den svåra verklighet det innebär att leva under hot. Jag är Aron Flam och det har varit en ära att få dela denna tid med er. Redigering och ljud av Marcus Tigerdrake, copyright Aron Flam, det är jag igen. Fram till nästa avsnitt som släpps till Patreons på fredag och allmänheten på söndag med Dr. Mordechai Kedar, önskar jag dig en fredlig och tankeväckande tidsenhet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.